Så Herre, vi tackar dig och prisar dig för nattvarden, för detta underbara sätt att påminna oss själva och varandra om vad du har gjort för oss. Tack för härliga tankar angående detta, också den första delen i ordet här. Vi tackar dig, Jesus, för allt det som vi har tagit emot. Vi ber också att den här sista delen, sista tredjedelen av mötet också skulle vara smort och uppbyggande för oss, Jesus. Tala till våra hjärtan i ditt namn. Amen. Jag tänkte lite grann på givetvis att man vill att budskapet ska vara någonting som blir en naturlig fortsättning på nattvardsfirandet här. Och kanske det är det, kanske det inte är det, jag vet inte. Men jag tänkte väldigt mycket på Guds kärlek. Jag vet inte hur många här som vet att några av er går i skolan fortfarande. Jag vet att i stort sett alla har gått i skolan vid ett eller annat tillfälle. Och som jag antar då att ni alla hatar svenska, liksom så här, liksom det är liksom jobbigt, grammatik och sånt här, det vill man ju inte veta om. Läste du också svenska i ungen eller nej? Nej, okej. Okej. Nej, för att amen, säger jag liksom. Så jag bara tänkte liksom att vi vet ju hur det är då med satsdelar. Och då vet ni att i en mening så ställer man en fråga. Vad är det som händer? Och det är då predikatet. Och sedan så säger man, vem är det då som orsakar den här händelsen? Och det är då subjektet. Och sen om det då är någon som tar emot den här handlingen, ser att alla är väldigt spända nu här liksom, vad det är spännande. Om det då är någon som tar emot den här handlingen, ja, då är det då alltså objektet. Och jag vet inte, för er som har varit med under årens lopp här, så kanske ni kommer ihåg hur pastor Stevens undervisade om subjektiv kontra objektiv kärlek. Och vi har kanske lite andra tankar om vad då subjektiv och objektiv kärlek liksom. Det är någonting man vet inte vad man gör, och i det andra fallet vet man vad man gör. Men det har alltså en helt annan betydelse. Och det, den betydelsen då, så är alltså att en subjektiv kärlek behöver inte ett objekt. Alltså med andra ord, Gud är kärlek, står det i 1 Johannes 4:8. Det betyder att vad är det som händer i den här meningen? Vad är predikatet? Jo, att någon är. Och det är precis det som är Guds namn. När han talar till Mose i andra Mosebok kapitel 3, så säger han, jag är. Så Gud är. Och vad är han? Jo, han är kärlek i det här fallet. Så det är hans natur, det är hans karaktär. Det är alltså ingenting som vi behöver lägga till. Det är ingenting som vi behöver. Han behöver inget objekt för att vara kärlek. Det är han ändå. Och jag vet att det finns tankegångar om att Gud behövde ett objekt. Så han skapade alltså, med andra ord, ja, änglarna då, sen människorna och så vidare, för att han skulle ha objekt att älska. Men faktum är att det finns ingenting i Guds karaktär och natur som är otillfredsställande. Det är inte så liksom att Gud en dag kliar sig i huvudet och säger att det är någonting som saknas här. Jag måste liksom skapa någonting för att kunna uttrycka min kärlek. Gud är i sig absolut tillfredsställd. Det finns en kärlek i treenigheten, i gudomen, där fadern alltid har älskat sonen och där anden alltid har vittnat eller bevittnat den här kärleken. Så Gud är i sig kärlek. Och det är intressant i 1 Johannes, det fjärde kapitlet. och den 17 versen, så står det att fullkomlig kärlek kastar ut fruktan. Och jag vet inte om det är någon här som någon gång har varit rädd. Rädsla kan ta väldigt många olika former. Jag såg en gång en lista på så kallade fobier. Alltså fobier är ju egentligen ett ord för rädsla. Och den listan var inte kort, kan jag säga. Folk är rädda för allt möjligt. Man har alltså fobier för det ena och det andra. Och det här är inga... Vi tar liksom lite lätt på det. Ja, du har fobi, liksom, vi är rädda för någonting. Men fruktan är någonting som är oerhört allvarligt. Och vi hörde lite läsning från Hebreerbrevet här tidigare. Och det är intressant att se att i Hebreerbrevet så talas det om hur människor hade en fruktan för döden. Därför att döden är någonting som har kommit in i mänskligheten vid ett tillfälle. Ni vet hur det är i vårt samhälle idag. Man försöker att dölja detta, att det inte finns. Man säger att döden är något naturligt, det är någonting vackert, det är någonting fint. Och så försöker vi liksom att på alla sätt få det att inte riktigt synas. Men vi blir ändå påminna om det hela tiden, dagligen. Det finns inte en människa som inte har gått den här vägen. Till och med Jesus gick den här vägen med den enda skillnaden att han uppstod igen från de döda. Och på grund av hans uppståndelse så har också vi en uppståndelse, vi som har trott eller vi som tror, att se fram emot. Så döden har inte längre makt över människorna. Men vad är det som gör att den här fruktan för döden ändå finns där? Jo, därför att människor känner inte Gud. Och man kanske säger att man känner Gud genom sin tradition eller sin religion, vad man nu bekänner sig till. Men faktum är att det finns ändå så mycket fruktan, därför att vi känner inte Gud på det sättet som kärlekens Gud. Men han älskar oss och han har en subjektiv kärlek. Han är ingenting annat. Det är inte så att en dag så är han kärlek, en dag är han någonting annat. Och det liksom går fram och tillbaks på det här sättet. Det är vad han är. Så han älskar oss. Och det är svårt ibland att förstå att vårt uppförande har ingenting att göra med Guds kärlek till oss. Vi tror ibland liksom att vi måste förtjäna Guds kärlek. Jag talade med någon alldeles nyligen här i ett sammanhang. De talade liksom om att, ja men, jag har inte förtjänat Guds kärlek. Men det går inte att förtjäna Guds kärlek. Han är kärlek. Däremot så kan inte Gud ibland uttrycka sin kärlek till oss på grund av hans helighet. Det är det som är problemet, att Gud är helig, och eftersom synden har kommit in i världen så har den skilt oss från Gud. Så vi kan inte ha gemenskap med Gud. Det är omöjligt. Och han kan inte heller ha gemenskap med oss. Och om han älskar oss så måste han ju göra det i alla fall. För vi tror alltid att liksom kärleken fungerar så att allting är okej. Men kärleken fungerar inte så att allting är okej. Utan vad Gud har gjort, det är att han har tagit bort det här hindret. Han la all synd och skuld på Jesus Kristus i Jesaja 53. Och han dog för våra synder. Och på grund av hans korsdöd så har Guds helighet blivit tillfredsställd. Därför att nu straffades synden i Kristus. Han tog av egen vilja. Faderns vilja, planen, var att han skulle dö för synderna. Men han gjorde detta av egen vilja. Han sa, jag går. Och han gjorde det. Och därmed är det här hindret undanröjt. Och Gud kan nu fritt älska oss. Och i Romarbrevets 5 kapitel och den 5 versen så står det att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Romarbrevet 5:5. Vad beror detta på? Jo, därför att den heliga ande bor i oss nu. efter att Jesus stod på korset, så kan Gud genom den nya skapelsen flytta in och bo i oss. Någon säger, men om det nu är så att synden har en gång för alla blivit borttagen, den är inte längre ett problem, vad är det då liksom, varför ska vi då ens bekymra oss om de här sakerna? Och det är intressant att se att Bibeln talar om synd på tre olika sätt. Den talar om en arvsynd. Människor hatar sig. Skulle vi ha födas i synd? Ja, det är exakt det som Bibeln säger. Att vi faktiskt föds i synd. I Efesierbrevets andra kapitel, de första och andra verserna, så står det att vi föds i synd. Men det stannar inte där. Därför att dessutom, när Adam begick synden, så var han representant för hela mänskligheten. Så på vårt konto, om man så uttrycker det, så blev det insatt Adams synd. Så vi har en syndanatur med vilken vi föds. Vi har dessutom ett konto som är belastat med Adams synd. Och nu syndar vi personligen. Människor har ofta den här uppfattningen, vi föds oskyldiga in i världen. När jag begår min första synd, då blir jag en syndare. Men jag blir inte en syndare på grund av att jag begår en synd. Utan jag begår synd på grund av att jag är en dubbelsyndare. I bemärkelsen att jag har en syndanatur och jag har ett konto som är belastat med Adams synd. Så när Gud ser på oss så är vi verkligen syndare innan vi möter Kristus. Men som vi hörde här tidigare, när vi möter Kristus så händer någonting fantastiskt. Därför att nu helt plötsligt får vi en ny natur i andra Korinthierbrevet 5:17. Helt plötsligt blir vi tillräknade hans rättfärdighet som en gåva som Romarbrevet talar om. Och dessutom blir vi givna den helige ande så att vi också kan ha seger över den personliga synden på område efter område. Är det här fantastiskt vad Gud har gjort när han har gripit in i våra liv? Han har tagit itu med arvsynden. Vi är nya skapelser. Konsekvensen av arvsynden var en andlig död. I det ögonblick som Adam och Eva syndade så dog de andligen. Döende kommer ni att dö. Det dröjde en tid innan de dog fysiskt. Men de processen satte in. Och det är intressant att vi också en tillräknad synd som gör att vi dör fysiskt också en dag. Och det blir vi ständigt påminna om. Men så har vi den personliga synden som gör att gemenskapen blir bruten. Så vi ligger väldigt illa till som människor. Och hela mänsklighetens, vad jag kallar för den kosmiska anklagelsen, det vill säga det man hör där ute hela tiden men om det nu är så att Gud är kärlek, varför skulle han då bry sig om de här sakerna och så vidare. Men det här är vad Bibeln säger. Och det är så fantastiskt att se hur Gud har gett oss en lösning. Och jag vill läsa en eller två versar från andra Korinthierbrevets tredje kapitel. Andra Korinthierbrevets tredje kapitel. Därför att vi tänker ibland att hur kan Gud bry sig om oss? Hur kan Gud ens vilja ha någonting med oss att göra? Men lyssna vad det står här i andra Korinthierbrevets tredje kapitel och verserna 5 och 6. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Till bokstaven döda, men anden ger liv. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt detta nya förbund. Är det inte fantastiskt att tänka att vi är dugliga Vi kan göra det här. Men hur många gånger tänker vi inte att nej, men liksom, skulle Gud kunna använda mig? Jag hörde också detta alldeles nyligen när någon sa till mig att ibland kanske inte man vill inte ens komma till kyrkan därför att man har gjort någonting. Man känner sig inte värdig. Man tycker inte att det liksom är en plats för mig. Men som vi brukar säga ibland att kyrkan är ett sjukhus. Det är en plats dit vi kommer. Jag hade en diskussion med någon som de sa liksom att om man har gjort det här kan man då komma till kyrkan. Men visst måste vi ibland markera mot synden. Men samtidigt är det så att om jag inte kan komma, hur ska jag då kunna bli helad? Om jag inte tar mig till sjukhuset, hur blir jag då helad? Så med andra ord, det är ju hit vi ska komma för att bli helade. Så jag tänker mycket på detta. Hur vi har blivit gjorda till dugliga tjänare. I Lviv så fick jag frågan av en person. De sa så här, vad är det för skillnad mellan en pastor och en präst? Och den frågan får jag ofta här och då brukar jag säga, vill du ha det korta eller det långa svaret? Och då säger man alltid, jag vill ha det korta svaret. Jag säger, ingen skillnad. För de är inte intresserade. Men i det här fallet så ville de ha det långa svaret. Och de fick det långa svaret. Och vad är det då för skillnad? Jo, i gamla förbundet fanns det en präst. De var medlare mellan Gud och människan. Det var inte bara att komma in i templet helt plötsligt och göra någonting. Utan det var en medlare. Allting gick till på ett speciellt sätt. Men i nya förbundet står det i 1 Timoteus 2:5 att det finns bara en medlare, Jesus Kristus, som vi hörde tidigare. Och han är vår överste präst i Hebreerbrevet 7:25. Och sen står det att vi alla är troende präster i 1 Petrus 2:5-9. Alla vi är troende präster. Det betyder att vi har ett fritt tillträde direkt till Gud utan någon medlare. Någon tradition kanske säger annorlunda. Men det är vad skriften säger. Att vi kan komma frimodigt till hans tron i Hebreerbrevets 4:e kapitel. Vi kan komma rusande till hans tron. Det enda som hindrar oss, det är vårt samvete. Som vi hörde också här. Att rena oss från vårt samvete. Vi är skuldtyngda. Men lösningen på det här är bara bekännelse. Och det är intressant att i gamla förbundets tid så fanns det det man kallade för det heliga. Och det heliga var precis innan det allra heligaste. Och på den tiden så var det ett förlåt. Det var alltså ett slags skynke. Gigantisk sådan som skilde det heliga från det allra heligaste. Och det här kommer ni att få se, ni som åker till Israel här nästa vecka. Därför att jag tror att ni kommer att få gå till en plats där de har byggt en modell av templet så att man kan se liksom hur det här ser ut. Men det fanns tre saker som i det här heliga platsen där prästen tjänstgjorde. Och det var en ljusstake, det var skådebrödet och det var ett altare med rökelse. Och det är intressant att den här ljusstaken, den var gjord av guld, rent guld. Och ljuset får vi, som vi vet, från den heliga ande som är Gud. Vi citerar Romarbrevet 5:5, hur Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan därför att den heliga ande bor i oss. Vi har fritt tillträde till Gud. Vi kan ha en tjänst inför Gud. Vi är i Matteus 5:14 världens ljus. Sen hade vi skådebrödet som talar om Guds ord. Och det är intressant att det låg på ett bord som var gjort av trä. Men så var det överdraget med guld, vilket talar om Guds ord som blev inkarnerat, nämligen Jesus Kristus. Att Jesus Kristus blev en människa, eller Guds ord blev kött i Johannes 1:14. Så med andra ord, han var full människa och han var full Gud. Trä talar om hans fullkomliga mänsklighet. Guld talar om hans fullkomliga gudomlighet. Och sedan fanns det ett rökelsealtare. Och vad var ett rökelsealtare? Jo, där offrades det här eller tände man den här rökelsen som steg upp, som talar om våra böner. Så det är det här som prästerna gjorde, att de fick upplysning, precis som vi får upplysning idag av den helige ande. De hade en tjänst i ordet, precis som vi förkunnar ordet idag. Och det fanns den här rökelsen som talar om bön. De hade en bönetjänst för folket, och vi har en bönetjänst idag för alla, därför att vi är alla troende präster. Och tänk er det, att det här tabernaklet, det var på jorden. Men vi är sittande där ovan i himlen, i Efesierbrevet 2:6. Det här var tabernaklet som var gjort av någonting man kunde se och man kunde röra, i Hebreerbrevet 9:24. Men vi har något som inte är gjort av människohänder, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 5:1. Han talar om sin egen kropp, som nu är den helige andes tempel. Någonting som inte är gjort av människohänder. Så det var jordiskt. Och det vi har är himmelskt. Det var någonting som man kunde se och ta på. Vi har någonting som är så mycket högre, så mycket större. Någonting som är himmelskt, någonting som är gudomligt. Och jag tänker bara på hur vi har blivit gjorda till värdiga tjänare. Vi har blivit gjorda till några som kan komma med sig. Men tänk på mitt förflutna. Tänk på mina tankar. Mitt under nattvarden, Guds heliga nattvard, så kommer det kanske smutsiga tankar till oss, eller vad det kan vara, fördömelse och så vidare. Jag är ju diskvalificerad omedelbart. Nej. Inte på grund av vad Jesus Kristus har gjort för oss. Vi är kvalificerade. Paulus säger det, inte därför att vi har gjort någonting, tänkt upp någonting i oss själva, utan på grund av vad han har gjort för oss. Och jag tycker det är en fantastisk tanke att tänka på denna morgon, att vi har fått en helig ande. Vi ser, vi urskiljer, vi förstår. I 1 Korinthierbrevet 2:15 så talas det om att den andliga människan kan bedöma allt, men kan inte dömas av någon. Vi går igenom den här världen och människor tittar på oss och vi ser ut som alla andra. Och de tycker liksom, vad är det som skiljer er liksom? Ni borde ju vara så annorlunda. Men vi är annorlunda. Men vi bor fortfarande kvar i det här som Paulus kallar tältet. Det jordiska tältet. Så vi ser ut som alla andra. Men vi är inte som alla andra. Därför att vi är nya skapelser. Den helige ande bor i oss. Och jag tänker på hur Guds ord vi predikade i tid och otid. Och det bor rikligen ibland oss. Kolosserbrevet 3:16. Igår talade jag med Bengt Åke. Jag vet inte en del av er kommer ihåg honom. Han har varit här någon gång. Och jag har träffat honom på en del sommarkonferenser. Och han började lyssna på våran undervisning och fick en massa band. Och nu predikar han i sin lokala församling där. Han sa, jag hade inte kunnat göra det om jag inte hade fått den här undervisningen. Och då ringer han och vill ha lite tips och så vidare. Och det är så roligt att höra. Vi har en tjänst i Guds ord. Vi predikar det, men vi har också en bönetjänst. I Johannes 15. Förbli i honom. Förblir vi i ordet, då har vi också en bönetjänst. Den första dagen i varje månad, sedan en tid tillbaks, så har vi gjort det till en böne- och fastedag i Greater Grace. Och många deltar i detta. Och liksom, det är så många saker som vi vill förändra. Vi talade lite grann om det här tidigare idag, just hur det är så lätt att tro att lösningen på den här världens problem finns hos politikerna. Det är liksom en sån här tanke vi har, och vi hoppas på den och vi hoppas på det. Och jag säger inte att politik inte är viktigt, det kan vara det i vissa fall. Men det bara reflekterar egentligen det andliga tillståndet som finns i en nation och hos människor och så vidare. Så det viktiga är inte att det sitter rätt politiker på plats, även om vi tror att vi röstar och så vidare. Men det viktiga är att vi har Jesus i våra hjärtan. Att vi har en bönetjänst. Och att vi vet att vi är dugliga tjänare. Vi kan komma inför honom. Och det var det heliga. Idag finns inte det här skynket eller förlåten. Så med andra ord, idag har vi fritt tillträde till det allra heligaste. Som talar om Guds närvaro. Dit kunde bara överste prästen gå en gång om året. Och med blod. Nu har vår överste präst, den uppståndne Jesus Kristus, med sitt eget blod, inte blodet av bockar och tjurar, gått in i det allra heligaste, i det himmelska tabernaklet. Och gett sitt blod, som vi hörde under nattvarden, en gång för alla. Nu är vägen fri. Rakt in. Vi har den heliga ande, vi har upplysningen, vi har Guds ord, vi förkunnade, vi predikade så länge vi är här. Och vi har en bönetjänst. Och jag vet inte hur många av er som känner till, jag tror de flesta, Billy Graham. Han är 93 år gammal nu. Och han är en intressant man, därför att ni vet hur massmedia älskar att smutskasta människor. Inte bara kristna, men alla de som vill leva ett upprätt moraliskt rätt liv. Då är man snabb. Men det är intressant, man har aldrig lyckats komma åt honom. Liksom. Han har haft en sån oerhörd integritet. Visst har man försökt. Men det är helt otroligt. Han är verkligen en man som vi mänskligt sett beundrar som gudsman. Och han bad en bön nyligen. Och jag ska försöka bara översätta den här. Han säger så här: ve dem som kallar ont gott. Men det är precis det som vi har gjort. Vi har tappat eller förvrängt vår andliga balans, och vi har förvrängt våra värderingar. Vi har utnyttjat de fattiga och kallat det lotteri. Vi har belönat lathet och kallat det välfärd. Vi har dödat de ofödda och kallat det val. Vi har skjutit abortmotståndarna och sagt att det är berättigat. Vi har försummat att disciplinera våra barn, och vi kallar det för att vi bygger självkänsla i dem. Vi har använt makt fel och kallat det politik. Vi har haft begärelse efter vår nästas egendomar och kallat det för ambition. Vi har smutsat ner luften runt omkring oss med gudlöshet och pornografi och kallat det för yttrandefrihet. Vi har förlöjligat de ärevördiga värderingarna som generationerna innan har haft och kallat det för upplysning. Sök våra hjärtan, och Gud, känn våra hjärtan idag, rena oss från synd och sätt oss fria. Amen. Det var en kort bön som Billy Graham, 93 år gammal, bad nyligen. Och jag tänkte bara på vilka starka ord om hur vi rättfärdiggör vissa saker. Men Kristus har gjort oss till dugliga tjänare. Han har gjort oss till troende präster. Han låter oss ha den här tjänsten, där vi kan gå frimodigt in till det allra heligaste och be om vad vi vill. Och vi kan påverka allt det som finns runt omkring oss. Inte genom politiska beslut. Inte genom ekonomi eller något annat mänskligt. utan genom den här tjänsten av förkunnelse, av bön. Och är det inte exakt det som Bibeln säger också, att vi har fått fritt och vi ska ge fritt. Och vi tror att Herren har gett oss den här tjänsten så att vi kan välsigna andra. Vi är dugliga tjänare. Vilka anklagelser som än kommer till oss. Vilka lögner som än snurrar runt i våra huvuden. Det här är den bibliska sanningen. Vi är dugliga tjänare. Vi behöver inte se ner på oss själva. Gud är kärlek. Men han älskar oss. Vi är objekten för hans kärlek. Och han behöver inga objekt. Men nu har han skapat objekten. Och vi är de som är mottagare av hans kärlek. Tidigare stod synden i vägen för oss. Men det gör den inte längre. Vi är bara en bekännelse borta från Guds fullkomliga vilja. Vilka vi än är, vad vi än har gjort. En bekännelse. Jag i mitt hjärta säger i 1 Johannes 1:9. Gud, du har rätt, jag har fel. Och han återupprättar oss omedelbart. Och vi får tillbaks frimodigheten att gå in i det allra heligaste. Herre, vi ber att du välsignar oss underbart med de här tankarna. Och vi ber att du välsignar eftersnacket nu i ditt namn också, Jesus. Amen.